Ja, då kan du bara sätta
Ja.
igång. Ja.
Om man ska tala om livet och döden så får ju man tala om livet först kanske. Och någonting som människor har frågat sig i många tider, det är ju hur har livet uppstått? Och då tänker ju man att nu har ju det förändrats faktiskt, för nu är ju vetenskapen inne på att det kan finnas liv på många ställen i universum. Så det var inte så länge sedan så sa man att det kanske bara är på jorden som det finns liv och sånt där. Men nu säger man, ja det vet vi inte, men det är sannolikt att det kan finnas, med tanke på hur många stjärnor det finns och hur många solsystem det finns. Och så har ju man gått på jakt efter exoplaneter och så vidare. Men man söker alltså efter livet, och man söker efter livets uppkomst och var det finns liv. Och det visar ju att det fortfarande är en gåta. Säger ni gåta på
Ja,
norska? Att det är någonting, att egentligen är det ett sökande efter vilka är vi och var kommer vi ifrån och vad är meningen, om det är någon mening och vart vi är på väg, eller är det bara att det har blivit så av sig självt. Så man kan säga att vetenskapen är ju egentligen på jakt efter livsmysteriets lösning också på sitt sätt, men de har ju kommit till en gräns, man ser ju bara det materiella. Det som skiljer Martinus, det är ju det att livet har inte uppkommit. Det finns ingenting annat än liv. Det finns bara liv. Allting är liv, allting är levande. Men vi är ju inte vana vid att se det. Så när man säger hur har livet uppkommit, så är det ungefär som man är ute på öppna oceanen och så frågar man sig, var finns det vatten någonstans? Det finns bara vatten. Men om det är någonting som inte är levande, som är dött, på ett sätt kan man säga att det är materien. Alla energier och materier är i sig själva döda. För livet är osynligt. Livet finns inte på det materiella planet. Livet är osynligt. Men man kan ändå inte säga att materien och energierna är döda, för de är livsyttringar. Det finns inga materier och energier om det inte fanns någonting som var levande bakom. Så det är egentligen ett bevis för det som finns bakom för livet. Så även om de kan inte existera självständigt, de kan bara existera i tillknytning till ett levande väsen. Så om vi utgår då från att hela universum och alla detaljer i universum är levande. Alltså universum som helhet är ett levande väsen, säger Martinus. Och allting som finns i universum är levande.
Är det möjligt, är det bekvämt om du sätter dig? För det blir lite vanskligt att
Alltså,
gå igenom dig här och då.
vadå?
Men det blir lite vanskligt att förstå.
Ska jag stå här?
Ja, det är det. Om du sätter dig, så sätter man dig här.
Ja, alltså vilket är bäst? Fint, tack. Va?
Ja, vi ser väldigt bra, visst du är bättre.
Ska jag hellre sitta
här? Nej, nej.
Hilmar, du står där. Trycker här bara.
Nej, men då skymmer jag.
Ja, nej, den
men kan alla se nu?
Ja, här
så att utgångspunkten här är att ett universum är levande och fyllt av levande väsen inuti levande väsen. Varför kommer den?
Kom bort den högre knappen, tänker jag. Ta escape på tastaturen där.
Nej.
Nej. Men så får väl musa upp ner, tänker jag, så du håller på hodet så trycker fel knapp kanske. Är det det?
Ja. Nej, men det ska ju vara
sagt nu när laget åker på skidan och pilar.
Ja.
Så.
Ja.
Det är så det ska vara. Så alltså mycket av det som jag många av er känner ju till det här, men det är bara för att ha en översikt, utgångspunkten för att man ska kunna resonera, så ta det som en erinring, alltså som en repetition. Och då har vi livsenhetsprincipen här. Och den visar ju då hur livet är organiserat. Att man lever inuti, alla lever inuti ett levande väsen och är uppbyggt av levande väsen. Och det betyder ju att vi har en massa organ i oss, organen av celler och så vidare. Det är ju svårt att tänka sig att våra organ är självständiga levande väsen. De existerar i samarbete med oss, men de är egna levande väsen. Cellerna är också levande. Atomerna är också levande väsen. Så det är liv inuti liv, inuti liv. Och det har ju Martinus symboliserat här. Man ser ju att om det är en av oss själva, så har vi alltså den kosmiska strukturen, det osynliga som gör oss levande. Och så har vi alla våra organ. Men de har också en kosmisk struktur, en osynlig struktur. Och så består de av celler. Så att det, och cellerna består av atomer. Så det är principen ryska gummor, om ni känner till. Mm.
Alltså, ja, ryska dockor.
Och om det här, det skulle också, inte bara det jordklotet är ett levande väsen. Men som har en upplevelse som inte vi kan se. Vi kan heller inte se våra organs livsupplevelse. Solsystemet är ett levande väsen. Vintergatan är ett levande väsen. Om detta är en vintergata, så består den av solsystem som är organ. Och solsystemen består av planeter och månar och allt möjligt. Exakt vad de är till för, det har inte Martinus förklarat. Och det är inte så lätt att förstå, men det kanske vi kommer att förstå en gång. Men det är den här principen. Så allting, det finns ingenting som är så stort att som det är det största. För om det var någonting som var det största, Så hade det ingen plats att vara i. Och det finns ingenting som är så litet att det inte består av någonting. Hur kan det finnas någonting som inte består av någonting mindre? Och därför kan det inte finnas något minsta heller. Så det finns ingen gräns uppåt, det finns ingen gräns neråt, det finns ingen gräns åt sidan. Det är livsenhetsprincipen. Och oavsett om vi talar om levande väsen i mikrokosmos eller i makrokosmos, om vi talar om andliga levande väsen eller fysiska levande väsen, oavsett om vi pratar om mineraler, planter, djur, dyr, eller om vi pratar om färdigutvecklade människor, så har de allesammans exakt samma kosmiska struktur i princip. Och då kan vi se här att längst upp på den här symbolen så har vi jaget som är evigt, oändligt, odelbart. Och så har vi i mitten skapar upplevelseförmågan, det som gör att vi kan skapa och uppleva. Men man kan inte skapa och uppleva om man inte har någonting att skapa med. Och det är energierna, ja, det finns 6 grundenergier. Och de grundenergierna ligger till grund för att vi har motsvarande 6 funktioner som styrs av en 7:e funktion, och det är ju moderenergin som är den violetta färgen. Enklare uttryck kan man säga att det som gör att vi är olika, jag menar det är skillnad på en plant och på ett dyr och på andliga väsen, det är skillnad på jordklotet som levande väsen, och det är skillnad, forskjell på ett organ eller sätt och så vidare. Men det som är forskjell, det är att de här energierna blandas på forskjelligt mått. Det som är det. Alltså, så att, det här är ju principen, men de här energierna är ju olika dominerande, och det är det som gör oss forskjelliga och som gör att vi befinner oss på olika utvecklingssteg. Den ska inte komma fram. Nej. Jag får backa.
Ta escape först så får en vän en ny motor.
Det är besvärligt med tekniken där. Och mobiler är ännu värre.
Ja, mobiler är ännu värre.
Så att eftersom vi har ett andliga organ för vart och ett av de här grundenergierna, så betyder ju det att det är en sorts kroppar, säger Martinus. Den fysiska kroppen, där finns alla energierna integrerade. och alla funktioner. Men det är den tyngdenergin, som man kallar det, den orangea, som dominerar. Men vad händer då om vi inte har en fysisk kropp längre? Ja, vi har ju alla energierna i alla fall. Men med bevisstheten, medvetandet flyttas över på nästa kropp, som är födelseskroppen. Och det är den som vi upplever när vi sover, och det är den som vi upplever när vi lämnar detta jordelivet. Så att vi har ju 6 stycken kroppar, så det gör ingenting att att den fysiska kroppen dör, så har vi den kosmiska strukturen intakt. Så vi kan aldrig någonsin vara utan bevissthet, inte ens om vi är bevissthetslösa. Så det är ju ett felaktigt uttryck, man upplever det hela tiden. Men man kan inte huska det. Och vi ser att universum i sig har samma kosmiska struktur. Med jaget i mitten, alltså det är väsenskärnan, hela universum. Och har en skapelse och upplevelseförmåga. Och det skapade som består av alla tillvarusplan, alltså 6 tillvaruplan. Och så ser vi att jordklotet befinner sig här i Dyrriket på väg att bli färdigutvecklat fullkomligt och få kosmisk bevissthet. Och alla de levande väsen utvecklas efter innan. Så vi är på väg till att bli riktiga människor. Då får vi kosmisk bevissthet. Och sedan kommer vi att leva i de andliga världarna i miljontals miljarder kanske år. Och så ska vi in i ett nytt kretslopp. Så livet är evigt, det tar aldrig slut. Det är inte som så att nu har jag upplevt allting, det finns ingen mer. Det kommer alltid nytt. Så varje gång vi går in i ett nytt kretslopp, så börjar ett nytt äventyr, kan man säga. Så Gud har som fantasi, så det är aldrig det sista äventyret. Utan det är som 1000 och en natt, det fortsätter. Men det viktigaste för oss, om man tar det lite mera på jorden, det är ju att det finns en försyn som vi inte är ensamma. Vad är försynen för något? Jo, det är färdigutvecklade andliga väsen som befinner sig i jordklotets andliga aura. Som har jordklotet som sitt ansvarsområde. Försynen övervakar och styr utvecklingen i den riktningen, så att alla ska bli fullkomliga. Världen ska bli fullkomlig. Och det är ju det där himmelriket som Jesus pratade om. Det ska ju bli realitet. Det ska bli ett fullkomligt rike. Så att, har jag växlat den?
Ja.
Ja, men det går bra. Så försynen, det är en grupp av andliga väsen som har utvalts för att övervaka jordklotet. Och det är faktiskt de som bestämmer om det blir både krig och fred, och om det blir naturkatastrofer, om det blir hjälpverksamhet. Vem som kommer till makten, om det är Trump eller om det är någon mer human människa och så vidare. Så, och också i vårt vardagliga liv, så är det försyn. Vi är aldrig någonsin ensamma, även om vi känner det. Det finns alltid andliga väsen som är med oss. Men de här, det är alltså de högsta andliga väsenerna som finns i jordklotets aura. Och om de är hemmahörande på jordklotet, det vet jag inte. Det behöver de inte vara. De kan frivilligt ha åtagit sig det uppdraget. Och så kan ju de också se till att det föds sådana här världsåterlösare som Jesus och Martinus, som kommer med nya idéer och förklara saker för människor som en hjälp. Alltså meningen är att de ska hjälpa oss. De ingår i Guds primära medvetande. Det vill säga det är de fullkomliga väsena som har kosmiskt medvetande. Den fysiska världen, det är växtriket, den röda färgen, och djurriket, den orangea. Och början på det riktiga människoriket är den fysiska världen. Den är till för att bygga upp ett nytt kosmiskt medvetande. Och det är Guds sekundära bevissthet. Det är nämligen som så att den kosmiska bevisstheten är en förbrukningsvara. Förstår ni det? Alltså det måste byggas upp om och om igen. Därför det, som kosmisk princip är det evigt. Vi har den kosmiska bevisstheten någonstans inne i oss som ett kim, som ett frö. Men det är ju det som jag sa, det är ett nytt äventyr varje gång. Och vi ska ju uppleva det kosmiska bevisstheten i det nya äventyret. Och innan vi har upplevt det nya äventyret så kan vi inte få kosmisk bevissthet i det äventyret. Så det vill säga att kosmisk bevissthet är alltid det att man har full överblick och förstår allting, hur allting hänger samman. Men innehållet ska förnyas varje gång vi går. Det är därför det finns en fysisk värld. Men den finns inte bara för att vi ska utvecklas, den finns också för att vi ska uppleva kontrasten. Och vi ska njuta av det. Så vi ska uppleva livet och uppleva både sorg och glädje. Så att hela tiden så finns försynen bakom. Och så har ju vi, i föredraget handlar ju nämligen också om hur vi har kontakt med den andliga världen hela tiden. Så jag ska ju också tala om vad som händer i de andliga världarna, men jag vill också visa att vi har kontakt med den andliga världen här och nu. Så att här är ett levande väsen som är omgivet av alla tillvaroplan, alltså oavsett var man befinner sig. I verkligheten finns ju bara två väsen. Det finns man själv och så finns det gudomen. Så att egentligen så talar vi med, vi möter Gud i allt, vem vi än möter, vad vi än möter i naturen överallt, så är det, och därför är ju livet heligt. För att, och när man förstår det till bunds, alltså, så förstår ju man att man ska inte gå och kriga och försvara sig och gå in och tro att man ska slå Gud i huvudet, för det gör man när man kritiserar. Så att om man tänker det så ska man se bakom människan man möter, bakom naturen och alltihopa, att det är ett livsuttryck. Vi möter ett levande väsen som är det högsta levande väsen. Och det är ju ett nytt sätt att se tillvaron på. Vi har ju den översta symbolen här, den visar olika stadier i utvecklingen. Den översta till vänster, alltså där är först en naturmänniska som inte riktigt, man tänker sig att det finns andliga krafter och grundliga och demoner och så vidare, men man vet inte vad det är frågetecken, spörsmålstecken. Och så sen har ju vi då de religiöst troende som tänker sig att det finns en gud, men vi vet inte riktigt hur han är och om man blir arg, om man blir sint ibland någon gång och så vidare. Och så har vi det materialistiska stadiet, tredje från vänster. Och det är ju där man tror att man lever bara här och nu och sen är det slut. Och det finns ingen mening. Det är därför det är en dödskalle. Det är dödens syn på livet. Den kosmiska döden. Och så har vi det sista steget som är det kosmiskt medvetna då som ser lika klart den andliga världen som den fysiska. Men så är det intressant, den nedersta delen till vänster här, den visar ju på vilket sätt vi har kontakt med den andliga världen. Och enkelt uttryck, Martinus har väl inte sagt det lika tydligt, men där är ju tre nivåer. Och de två gula, alltså tältplatser, om man säger så de två översta räckorna, det är andliga väsen. Och den översta räcken kan man säga att det är försynen. Alltså det är de högsta, de som har det överordnade ansvaret. Och så har vi det mittersta fältet, det är sådana som vi när vi går över på andra sidan. Vi befinner oss i den andliga världen. Vi kan hjälpa till, vi kan stötta och inspirera människor som lever på det fysiska planet. Vi kan komma i kontakt med dem på andlig väg, mentalt sett. Men vi kan inte ändra skepnen, vi kan inte påverka karman, för att den reglerar sig själv. Därför att vi är ju nött till att utvecklas vidare. Och det kan vi bara om vi får uppleva det vi har skapat själva. Men så ser man den understa raden. Där har vi sådana som vi som lever i fysiska. Det är därför det är orange. Det är ju färgen för tyngden i den fysiska världen. Och så längst till vänster så har man då två stycken levande väsen som pratar med varandra. När vi pratar med varandra, det är ju en form av den högsta elden. Alltså det är därför det är eldslågor. Man kanske ber någon om hjälp. Va? Jag behöver låna pengar. Alltså det är det billigaste eller det enklaste exemplet. Nej, jag kan inte låna dig några pengar. Eller jag kan inte hjälpa dig. Alltså. Och då får man ingen hjälp. Men så ber man till Gud. Och då kan det vara en annan situation. Det kan vara att man är ute i naturen och har bräckt benet eller något sånt där. Och så kan det hända att, vad ska jag göra nu? För jag har ingen täckning med mobiltelefonen eller batteriet i urladdet. Vad ska jag göra nu? Det är ingen som går här. Men så är det någon som får en impuls. Att jag kanske skulle gå en annan väg än den jag brukar gå. Och så möter man den som ligger på marken med har bräckt benet. Så det är helt regn. Och då så får man hjälp. Men hur har det gått till? Jo, den första personen har bett till Gud. Och så uppfattas det på det andliga planet. Om man har karman att få hjälp. Det finns ju fall också när man tyvärr inte får hjälp. Men allting normalt sett så kan man be till Gud och få hjälp. Och så skickar det andliga väsendet en impuls till en annan människa som är i närheten. Jag ska gå en annan väg. Och så säger man, det var då heldigt att du gick den här vägen. Men det har ju skett via det andra planet. Ja, det finns andra sätt att få kontakt med gudomen. Och det är någon som är vetenskapsman eller konstnär som får inspiration. För man är på böljelängd på det området som man har utvecklat sina talenter på. Och så finns det mediumism som inte Martinus anbefaller. Men man kan komma i kontakt med dem. På det andra planet via ett medium. Och så har vi till sist den kosmiska medvisten som har kontakt med det hela. Med både den fysiska och andliga. Så att gudomen kan ju inte verka utan organ. Organen det är ju fysiska och andliga väsen. Vi är allesammans organ för gudomen. Och där vi är satta och kan utföra någonting och hjälpa. Då är vi organ. Och även när vi gör någonting dåligt. Alltså när vi är ondskapsfulla så är vi också organ. Vi är hela tiden så gud om man har organ till allt möjligt. Men alla är inte organ till samma sak. Alla är organ för olika saker. Och det finns inget område som inte gud om man har organ för. Så därför är det en väv. Alla levande väsen lever sitt liv, upplever sitt liv. Men allt sammans går ihop. I en större harmoni. Så det är faktiskt. Universum är helt annorledes än vi tror. För det kan inte falla ett stövfnugg. Eller dammkorn. På golvet. Utan att det är Guds vilja. Och det betyder att. Om. När jag lyfter lillfingret. Så påverkar det hela universum. Men naturligtvis inte. Något allvarligt. Det händer ju ingenting. Men. Jag kan inte tänka, jag kan inte existera utan att jag påverkar hela universum. Alla påverkar alla. Och allt går ihop i en harmoni. Så att sett utifrån kosmisk syn så är allting fullkomligt. Det där är ju nästan obegripligt för oss att förstå nu. Det kan bara upplevas inifrån. Men det är en helt annan världsbild än den vi är vana vid. För vi är vana att tänka att vi lever här och så finns det någonting runt omkring oss. Vi lever i en behållare. Men det är en illusion. Det finns ingen behållare som vi lever i. Vi lever hela tiden i kontakt med Gud. Och vi skapar hela tiden vår värld själva. Så när vi förändrar oss så förändrar vi världen. Det är väldigt lätt att växla bilder här. Livet i den fysiska världen är alltså en gradvis utveckling mot ett högre medvetande. Den här symbolen känner ni igen vägen mot ljuset. Men det intressanta är här att om man jämför den med Darwins sätt att se på det Vi har den undre delen av symbolen. Det är alltså utvecklingen genom planteriket, djurriket till det fullkomliga riktiga människoriket. Och så förklarar ju Martinus att det är vi själva som har varit med. Genom många, många inkarnationer. Jag glömde att sätta den av. Det är många, många. Det är vårt eget jag. Vi har upplevt. Vi har varit igenom det hela. För vi har levat tusentals år och tusentals inkarnationer. Och vi har våran skapelse och upplevelseförmåga med oss hela tiden. Alla erfarenheter som vi har gjort i miljoner år har vi med oss och påverkar våran karaktär. Nåväl, alltså om man nu jämför det med dagen så säger ju dagen i princip att det är kampen för tillvaron som gör att vi utvecklas. Men utveckling betyder inte att det är någon utveckling mot något mål. Det betyder inte att vi blir humanare eller sånt där. Det kan gå vilket håll som helst. Men man kallar det utveckling för det är förändring. Och när kroppen förändras så kan bevisstheten förändras. Så vissa djur kan tänka lite mer än andra. De har bättre hjärna och så vidare. Men det råkar bara bli så, för det är bra för kampen för tillvaron. Och så säger man att när kroppen förändras så kan det bli så att vi får större hjärna, så kan vi tänka lite bättre. När Martinus börjar ju i andra änden, det är ju bevisstheten som förändras och därför får vi en kropp som passar till bevisstheten. Det är precis tvärtom. Alltså bevisstheten kommer först, kroppen kommer sen. Vi har inte en apas kropp därför att vi har en bevissthet som är annorlunda än apans. Det är inte så att apan har sin, eller vi har våran bevissthet bara för att vi har råkat förändra kroppen av någon anledning med mutationer och så vidare. Det finns ingen styrning, det finns ingen mening. Men Martinus förklarar ju att allting har en mening och går i meningen att vi ska bli fullkomliga. Och vi ska bli Kristusväsen. Och alla Kristusväsen har gått igenom detsamma. Och utvecklingen den går ju genom skepnerloven. Allting som vi upplever, det är ju ett resultat av vad vi har tänkt tidigare. Och det visar ju de här karmaböljorna. Och så ser vi de forskjelliga inkarnationerna här. Och så allt det som vi upplever nu är ett resultat av vad vi har tänkt och gjort tidigare. Och allting vad vi gör och tänker nu är investering i vår framtid. Så därför så kan ju vi påverka vår själv. Vi kan inte påverka det som vi har skapat tidigare. Men vi kan förändra det genom att skapa någonting nytt. Alltså det vill säga att har man byggt upp någonting så står ju det där. Vill man skapa en förändring så får man utgå från det som står där och omforma det. Om ni förstår. Om man omformar det betyder ju att man måste ändra på det och tillfoga någonting nytt. Men man kan inte ögonblickligen, bara för man knäpper med fingrarna, få det som man har skapat tidigare att försvinna. Det är därför det finns en tröghet i den fysiska världen. Det tar tid att förändra sitt liv. Men ingen annan än jag själv kan förändra livet. Det kan inte komma utifrån. Det är ingen annan än jag som förändrar. Det är jag som sitter vid rodret. Det är jag som sitter vid ratten. Och därför är det hoppfullt att man kan ändra sin skepnad. Med materialistisk syn så handlar det om man får den goda lotten på lotteriet. Om man får vinst eller inte. Och det är alltså tillfälligheter. Så då kan man inte göra någonting åt i princip. Då handlar det bara om att man är på rätt plats på rätt tid. Visar ju syndernas förlåtelse att när vi tänker annorlunda så utesluter vi den tidigare karma. Så när vi förändrar oss så neutraliserar vi den karma som vi är, den skepnad som vi har skapat åt oss, som vi har vuxit ifrån. Så man ska inte få karma eller skepnad för det som man har vuxit ifrån. Ja, om ni vill ha mer förklaring så får vi se det sedan. Och så är det där, när man pratar om liv och död så undrar ju man hur i all sin dag kommer man in i världen då? Och det frågar också Nikodemus på Jesus tid. Han frågar hur kan vad betyder det att jag ska födas på nytt? Hur kan det gå till? Men det visar ju att han var lite sökande i alla fall. Han var lite längre kommen i utvecklingen än de andra rådsherrarna där. Så det är väl sannsynligt att Jesus talade lite grann om reinkarnation i de innersta kretsarna. Så hade han hört. Men han kunde inte förstå det där, hur en vuxen man kunde komma in i moderlivet. Men det är inte så, vi kommer ju från den andliga världen. Och då visar Martinus här två fysiska föräldrar nere. Det är kvinnan till höger, är det väl, för att hon bär ju barnet inom sig, så det är liksom inhägnat område. Och så är det mannen till vänster, det ska vara två föräldrar till. När de har samlag och det blir en befruktning, så sänder de en radiobölje till den andliga världen och kallar på ett diskarnerat väsen som ska födas in på det fysiska planet. Vi befinner oss i den andliga världen mellan två fysiska liv. Och här befinner sig det väsen som ska födas i salighetsriket, heter det. Och längta tillbaka till en ny inkarnation. För man har upplevt allting som man kan uppleva nu. Nu måste man gå skritt vidare. Så det betyder att ifölje Martinus så är det befruktade äggcellen redan en koppling mellan ett diskarnerat väsen som ska födas och två föräldrar. Det har ju betydelse för hur man ser på det här med abort och sådär. Det är inte bara kvinnans kropp det frågar. Det är lite allvarligare. Så att normalt sett så är ju föräldrarna skyddsänglar åt barnet. Sånt där, i bästa fall. Det är tyvärr inte alltid så, men det är det som är tanken bakom det hela. Så kommer vi in i världen. För att i samlaget, i sexualiteten, så finns en kraft som liknar den som är på det andliga planet i salighetsriket. Så den här sexuella kraften, den är på samma böjelängd som det andliga. Och man föds ju då hos föräldrar där man kan få sin skepne. Det är inte bara genetik, utan naturligtvis så lånar man föräldrarnas material. Men det ska också finnas en mental koppling. Men det betyder ju inte att man kan välja sina föräldrar eller att man önskar sig att födas där och där. Det beror ju på vad man har för skepne. Och därför så, annars så skulle ju ingen vilja födas hos dåliga föräldrar. Men varför föds det? Och varför får föräldrar barn som är handikappade och så vidare? Det är för att det är någonting, utveckling som man ska lära. Ja, livet är organiserat i kretslopp. Och det här har betydelse, för jag kommer in på den andliga sidan här. Det finns ju årstider i livet, precis som det finns i hela det kosmiska kretsloppet. Men de här årstiderna, de varar miljontals år, eller i varje fall 100 000. Jag vet inte tidsbegreppet, men det är alltså kolossala årstider. Våran vinter här går ju i alla fall över efter några månader. Men de här årstiderna är ju till för att vi ska kulminera i mörkret och vi ska kulminera i ljuset. Och då ser man att den orangea fältet nedanför är där vi befinner oss. Det är i midvintern, kan man säga, eller strax efter. På väg till foråret, men det är långt borta nu. Så till och med när vi får kosmiskt medvetande och det blir ett internationellt himmelrike på jorden, så är det ändå ett stycke till det riktiga foråret. Så kan man tänka sig att när paradiset på jorden tillhör vinterns zon, hur är då inte foråret, hur är då inte sommaren? Så att det är så mycket krig och konflikter och sånt där, det beror ju på att vi befinner oss tätt på mörkret. Men vi börjar bli mätta på mörkret och därför så förändrar vi oss och vi är på väg mot lyset. Men hur livet är i de här gudomliga världarna, det är nog ofattbart, men jag ska försöka säga några ting sedan. Men i alla fall, för vi besöker ju de här världarna mellan två fysiska livet. Så vi ska ju inte vänta i 3000 år innan vi får uppleva den andliga världen, för den besöker vi varje gång och så mycket, upplever så mycket som vi kan uppleva mellan två fysiska liv. Och vi besöker den på natten också, men det blir bara lite grann så att vi får lite kraft till den nya dagen. Så den enda död som existerar är den kosmiska döden, och det är den fysiska världen, och det är ju det. Ser vi en annan variant av det här, att man ser hur mörkt kulminerar, men att vi bygger upp hela tiden ett större och större bevissthet. Det är ju den här myten som står i Bibeln om skapelseberättelsen, att man skulle spisa av kunskapens träd. Och det är ju själva verket utvecklingen. Det var dags för Adam och Eva att utvecklas och få en ny bevissthet, så att man kunde skälla mellan gott och ont, rätt och fel. Vad är bevissthet annat än en skälneämne? Alltså man kan enkelt uttrycka att bevissthet är det är en ämne till att skälna mellan ting. Att skälna mellan vad som är bra, vad som är dåligt, vad som är gott, vad som är ont, vad som är rätt och fel. Och det gäller ju vetenskap och det gäller moral. För det finns lover för tillbedjan, alltså hur man kommer i harmoni. Så att därför så sa ju slangen till Adam och Eva att ni ska inte... Gud hade advarat Adam och Eva och sagt till att ni ska inte spisa denna frukten, för då kommer ni att dö döden. Och det var helt riktigt, det är det vi gör nu, för vi tror att vi ska dö. Det finns ingen annan dö än om man trodde att man ska dö. Men så sa slangen, nej, Gud säger det bara, men han vet att ni ska få ögonen öppnade så att ni kan skälla mellan gott och ont. Och det är ju kunskapens träd. Och ni vet ju att Apple har ju också en symbol där på computern. Men, alltså det är ju kunskap. Så att vi ska tacka att vi har blivit utredna i paradiset, för det hade blivit kedeligt. Vi upplevde inte någonting nytt. Vi ska komma vidare. Vi ska uppleva ett nytt äventyr. Men vi ska väck från mörkret. Det är ju det. Ja. Men vi har också ett ansvar. Först när vi dör, då, vad sker det? Då upplöses ju den fysiska kroppen. För vi brukar den inte längre. Någonting som inte brukas måste ju upplösas. Men nu är det att i naturen är det som sagt att dyren kan ju inte själva sörja för sin kropp. Och därför så sker ju det här förruttnelse. Och det är ju inte det, så människorna behöver inte göra så. Men det är med kremering och att bränna sin kropp, då sätter man eld på levande väsen som fortfarande är levande. Ner i mikrokosmos. För de ska leva färdigt. Så det betyder att man ställer till en naturkatastrof i mikrokosmos, och det ger ju en dålig skepnad. Alltså man kan mista sitt beskydd mot att ramlas av illbrand. Så det anbefaller Martinus Slättekling, och så säger han att förruttnelse tillhör dyrriket. Och vi kan alltså, om vi vill, försöka bromsa den här förruttnelsen. Och det kan man göra genom balsamering av olika slag. Och då, det är en kärlekshandling. Så att när ni får lätta kroppen, så kommer den att upplösas. Men det tar ju i ett annat tidsperspektiv i mikrokosmos, så kan de leva färdigt sina liv om vi beskyddar dem. Men om vi struntar i det, så kommer ju de att drabbas av en onaturlig död. Det där, ja, här ser vi samma symbol, det är ju det man ska förstå. Men det där är ju ett ämne för sig, men jag nämner det bara i samband med döden. Vi besöker den andliga världen varje natt när vi sover djupt. Det här, jag tycker denna är intressant, för den, om vi säger att det här är en urtavla, kan man säga så på norska? Det heter väl...
Urskivan.
Ja. Och då är det som så att timvisan visar var vi står i utvecklingen här någonstans. Det är timvisan. Vi befinner oss i slutet av dyrriket. Och så har vi minutvisaren. Och den går runt varje gång för varje inkarnation. Minutvisan går fortare än timvisan. Den går runt och så flyttar timvisan sig lite grann. Men det betyder att vi går igenom alla de andliga sfärerna mellan två fysiska liv. Så vi får uppleva så mycket som vi kan uppleva. Men vi upplever naturligtvis mer när vi har kosmisk bevissthet än vad vi upplever när vi inte har kosmisk bevissthet. Och så är det att det finns en sekundvisare också. Och den går igenom de här på natten när vi sover ordentligt. Sover vi inte ordentligt så kanske vi inte kommer igenom det. Vi kan alltså komma igenom här. Så att här visar också att vi inte är avgränsade. Vi har kontakt med det andliga hela tiden. Och i verkligheten så finns bara det andliga. Därför min livsupplevelse äger inte rum i den fysiska världen. Den fysiska världen är bara energier. Alltså när jag ser någonting så är det först när de impulserna som kommer någonstans ifrån, när de kommer in i hjärnan och har bearbetats, det är först då som det blir en bild. Eller om jag ser eller hör eller så vidare. Det är inte här som hörseln är. Den är inne i min bevissthet och hjärnan är ett redskap för bevissthet. Så därför är ju egentligen allt det jag upplever nu, det äger rum, finns det här inne. Eller jag är här inne, är det egentligen inte, men det är hjärnan som är transformator. Och därför så är det egentligen andliga hela tiden. Vi kan inte, det finns inte, det går inte att vara på det fysiska planet, för det existerar inte som upplevelse. Ja, i min faders hus finns många boningar, säger Martinus, och livet i de andliga världarna överstiger vår nuvarande fattningsämne, fattningsförmåga. Ja. Jo, alltså vad sker det då rent konkret? Det första som det finns ju en övergångsstadium när vi lämnar den fysiska kroppen. Och som man kallar ibland skärselden. Men det behöver inte vara så slämt. Alltså det kan vara paradis också. Det kan vara, och det är kanske det som vi har lättast att föreställa oss här och nu. Därför att den världen kan likna den fysiska världen. Istället för skärselden så kan man säga att det är en tillvänjningsvärld. Alltså det är en övergång mellan den fysiska världen och den andliga världen. Och om vi har ljusa harmoniska tankar så kan det bli mycket, mycket dejligt. Alltså det kan bli väldigt vackert. Och om vi har mörka tankar så allting blir som man tänker. Så det betyder att vi formar våra upplevelser med våra tankar. Här i den fysiska världen så tar det emot, vad det är motstånd. Men i den andliga världen så blir allting precis. Välkommen. I den andliga världen blir precis allting så som vi tänker. Och vad upplever man då? Ja, det beror på vilka tankar man har. Om man är väldigt bitter och hatfull och så vidare så möter man bara sådana energier och man möter bara andra väsen som har samma mentalitet. Och så kan man bli irriterad på de här. Vad gör de? De förstyr mig. Så att det är först när man ber till Gud eller när man öppnar sitt sinne va? Så kan man få hjälp och få bortsuggererat det här. Och då öppnar sig det och då visar det sig att man kan lika gärna tänka så att man formar omgivelserna så att det blir ett paradis. Och så att det finns en trist värld, men den försvinner ögonblickligen när man ändrar inställning. Men det vet ju man inte, för det är många som inte vet om att man fortsätter att leva, så de förstår inte att man är död. Så vad är det som har hänt? Jag försöker komma till den fysiska världen, men jag får ingen kontakt. Det går inte. De ser mig inte, de hör mig inte. Så det kan vara obehagligt, men så kan man få hjälp då av skyddsänglar. För vi kan bli skyddsänglar när vi hjälper de andra också. Att man kan ha skyddsänglar på fysiska planet, man kan ha skyddsänglar i den första perioden där. Så är det faktiskt så att de som är religiöst troende, de kommer till ett paradis precis som de föreställt sig. Alltså det kan ju hända till exempel de kristna, de tänker att jag ska stå framför Guds tron i vita kläder och spela harpa och vifta med palmkvister. Men så säger Martinus att det kan ju man dressera en hund till att göra och det blir kedligt längre. Så att det är inte, alltså man kommer ju till sina hobbies, man kommer ju till det som är glädjefyllt. Men man får ju uppleva det i alla fall lite grann, om man nu tror så. Och så muslimer kommer, männen i alla fall, de får uppleva 40 jungfrur. Så de ska hinna avverka 40 jungfrur. Man kanske blir trötta på det innan, jag vet inte. Men och så vidare. Alltså de föreställningar man har, de skapar man tillsammans med andra som har liknande föreställningar. Så har vi då en ateist, och då är det, kan det vara en någon människa som säger, ja det bästa jag vet är att gå på köpcentrum och gå runt och titta på alla varorna och köpa massa saker. Ja, då får man uppleva det också. Man får uppleva ett sorts köpcentrum som innehåller mycket, mycket mer än något här. Om man tycker. Men så är det den gamla paret som har längtat efter en liten röd stuga vid en sjö i skogen. Och de har inte haft pengar till det. Men så får de vara där och så solen skiner. Och så sitter de på en veranda och dricker te. Men teet finns där bara så länge de tänker att teet finns där. När man inte tänker på det så är det försvunnet. Så att allting formar sig då. Men så är det att man ska vänja sig av med en konstnär som jag längtar efter mitt staffli där, jag vill måla. Ja, så har man ett staffli där, men så kommer någon och säger det att du behöver inte någon staffli, du kan tänka målningen direkt ut tredimensionellt i rummet. Det räcker att du tänker och så är det någon annan konstnär också och man stör inte varandra för att man är på olika böljelängd. Så de korsar varandra och ja, man upplever den mest fantastiska musik som man vill och man, om det är vetenskap man intresserar sig för. Alltså, alla de här världarna på det andliga planet, de är ju ett fällesvarelse. Alltså det är inte som så att man måste passera, att det är gränser. Här finns det gränser, en plante kan inte bli dyr och dyr kan inte bli en plante. Men här är det öppet, va? Här kan man... Var helst man är intresserad av. En arkeolog kan ju se byggnader, hur det såg ut en gång för länge sedan. Precis. Istället för att nu gör man föreställningar, man gräver i jorden och så får man små skärvor. Och så tänker man att det har sett ut så och så. Men här kan man se precis som det såg ut. Allting finns uppbevarat, allting som hänt i jordklotets historia. Vi kan vara med och uppleva stora historiska personligheter. Vi kan gå med Kristus om vi vill och se precis vad som egentligen hände. Och vi kan färdas ut i rummet. Vi kan till och med färdas rakt igenom solen utan att bränna oss. Om vi skulle våga. Jag vet inte om jag skulle våga. Men, alltså, och så kan man snacka med individer som har varit på andra planeter och de berättar vad de har upplevt där. Alltså så det finns inga gränser egentligen. Det finns så mycket saker att uppleva och man kan få idéer som man har med sig in i nästa fysiska liv som gör att man blir inspirerad till att skapa saker som man har sett och upplevt. Alltså om man nu tänker Edison som fann ut av elektricitet och glödlampor och sådär. Han hade ju upplevt det tidigare. Det var därför han visste att är man bara stedig så kan man till sist finna fram till det. Men alltså jag talade ju om den här första sfären. Då är det att man ska vänja sig av med att man ska inte behöva flytta det ena benet framför det andra. För man har ju ingen fysisk kropp men man är ju van att ha det så att man tror... Ja, du behöver inte någon fysisk kropp. Du tänker det bara. Så kommer du dit direkt. Du behöver inte resa någonstans. Det går inte. Det är bara en mental buggel. Det finns inga avstånd, det finns inga hinder. Man kan flytta sig till andra sidan av Mälkevägen om man så vill. Ja, det finns ju den här skärselden där i början som är till exempel en alkoholiker. Han vill ju ställa väck dricka spiritus när han kommer till den här andliga världen. Det kan han inte. Jo, man kommer till en bar och där finns alla möjliga alkoholdrycker. Jag kan välja fritt, men han blir inte full. Han blir inte full. Man kan inte bli full. Så vad gör man då? Jo, då försöker man njuta berusningen genom ett fysiskt väsen. Och besätter det fysiska väsen. Så, och det gör ju att en alkoholiker får extra svårt att vänja sig av med det. För det finns andliga väsen som dränerar berusning, alltså som utnyttjar det här. Men det är ju för att man inte förstår att man ska komma vidare. Va? Men man får hjälp för senare. En del, de kommer nästan direkt in i paradiset. Och andra får gå igenom den här tillvänjningsperioden. Och första tillvänjningsperioden, det är alltså som den fysiska världen, fast mycket, mycket bättre. Och det är ingenting som gör ont, inga sjukdomar, ingenting. Men sen kommer man in på de riktiga sfärerna. Och där är ju konst och videnskap och där är ju att man kan möta alla möjliga människor. Martinus säger också att man kommer inte ihåg att man har varit fiender. Man möter människor så kan man igenkänna dem. Man kanske inte, man huskar måske inte alla detaljer, så att man kan igenkänna. Och det är inte för att vi har fysisk kropp eller för att vi har dem och de tar eller kläder på oss. Och det är ju, man kan igenkänna människor genom handskriften. Alltså det är personligheten. Och så kan man igenkänna alla dessa för att personligheten strålar ut så att den är synlig. Och så möter man det, så huskar man inte att man har fiender, utan man omfamnar varandra. Åh, vad jag är glad att träffa dig. Och sen när man kommer nästa inkarnation tillbaka så har man glömt att man var vänner på den. Och så börjar man slåss när man har en känslomässig förbindelse med henne. Så det är liksom, om man tar en grov liknelse, det är som att man är, när man kommer på vintern och det är snö och det är lera och det är smuts, så tar man av sig stövlarna och ytterkläderna för man ska in i finrummet. På samma sätt så ska vi ta av oss allting som är ofullkomligt för att komma in i de riktiga andra världarna. Så vi har en förhalva. Alltså man ställer skor och sånt i förhallen. Och sedan, det vill säga man får växsuggererat allting som är fientligt, hatiskt, bittert. För man kan bara ha med sig sin humana sida in i de riktiga nivåerna. Så att sen så ska man ta på sig stövlarna och ytterkläderna igen i nästa inkarnation. Och det är därför som man förstår inte att själv, den lilla nyfödda babyn, då tänker man är ju oskyldig. Hur kan då det lilla barnet rammas av obehagligheter, sjukdomar kanske? Ja, det är ju stövlarna och det tar ju som man tar på sig igen. För det är bara när man är i finrummet i den andliga världen. Så utomhus i den fysiska världen. Liksom. En liknelse. Men i alla fall. Ja, här ser man då att det finns en helveteszon. Helvetet, det kan vi bara forma i våra tankar. Men det är inget evigt helvete. Och det är inte så att man ska brinna eller något sånt där. Men helvetet har vi här på jorden. Va? Men det finns alltså en övergång där. Men så har vi det nya Jerusalem och paradiset som... Och det nya Jerusalem är ju en symbol för paradiset. Ja, och så vill jag ta med lite vittnesmål från personer som visserligen inte har kosmisk bevissthet. Men jag tycker att det är intressant att höra andra människors upplevelser som bekräftar det som Martinus talar om. Och då finns ju det till exempel Anita Morgiani som har... Alltså, jag har två fall här. Och det är ju det att de var dödssjuka Och i princip så dog de kliniskt sett. Men de kunde alltså komma tillbaka. Och så har de kunnat huska, de har genfortellt vad de upplevde där. Och hon har ju skrivit böcker. Och då upplevde, säger hon, en ren, permanent och betingelseslös kärlek som genomströmmar allt. Det är som ett vitt ljus genom ett prisma. Och så bryts det upp i regnbågens alla färger. Och det är våra födelser, säger hon, de lyser och de mörka. Och så säger hon att alla de här födelserna, de mörka och lyser, är lika så nödvändiga för helheten. Man säger, alltså i kosmiskt perspektiv så är ingenting ondskapsfullt. Ingenting är syndigt, va? Men det är klart att det finns det som för till lidelse och det som för till lycka. Men det handlar inte om allting ska vara där. Och hennes konflikt var att hon inte kunde tillåta sig att njuta av livet. Och hon menar att det var orsaken till att hon fick kräft. Alltså hon var helt färdig dödssjuk. Va? Och hon blev helt beredd på en uke. När hon vände tillbaka. Livet ser till för att njuta av det. Och hon önskar att hon hade vetat det innan. Va? Hon har skrivit en bok som på svenska heter Den döden gav mig livet. Den kan heta något annat på norsk. Och så har vi Eben Alexander, och han tror jag fick nästan en kosmisk glimt. Och han var en ateistisk hjärnkirurg, va? Som han trodde inte på någonting. Alltså han var som en vetenskapsman. Han trodde inte på någonting. Men så kom han i koma och sånt där, och livet är ute för honom. Alltså det var inget hopp. Jag huskar inte detaljerna nu, men han upplevde en massa och han kunde se saker och ting och genfoteller som han bevisligen inte ville ha kunnat se, alltså så, som var bekräftat efteråt. Alltså han såg personer som gjorde saker i rummet, och han kunde också se ting på avstånd. Det var någon broder, tror jag, som satt på flyget. Alltså han visste sådana saker. Men han menar att det främsta budskapet är att man är älskad. Alltså det är en sån kolossal kärlek som vi inte kan föreställa oss, som möter oss på den andra planen. Och man är alltid älskad, oavsett om själv en mördare. Alltså ni kan ju tänka er aktuella människor som har gjort förfärliga ting. Själv de möts av kärlek. Alltså, måske inte i skärselden, där första stödet, men man behöver inte frykta någonting. Man behöver inte vara bange. Och det finns inget som man kan göra fel, för själv om man gör fel så är det nödvändigt. Och det är någonting som för utvecklingen vidare. Allting har en mening. Han upplevde att han hade en ledsagare, det fanns ett andligt väsen vid sidan om. Och han ställde spörsmål då, och svaret, det kom inte som ord, men det kom som en explosion av ljus och färger. Alltså utom språket. Som ett blomst, säger han. Han upplevde heller inget avstånd mellan sig själv och gudomen. Alltså han hade ju ledsagare, han talade med sin ledsagare, men han upplevde att det allikeväl var Gud han talade med. Samtidigt. Han insåg Guds storhet och sin egen litenhet, men att man var oupplösligt förenade med hela det levande världsalltet. Och ofta gick det inte att skilja mellan sig själv och omvärlden. Alltså man upplevde att man var ett med helheten. Det fanns inga gränser. Men man upplevde ändå sin egen individualitet. Och det är ju ett mysterium för oss. Hur kan det vara att man upplever sin egen individualitet samtidigt som man upplever sig som ett med allt? Men om man inte upplevde att man var en individ som var något i sig själv, så skulle man inte, så fanns det inget som upplevde att man var ett med allt. om det inte fanns, om jag inte var en individ kunde jag inte uppleva något som helst. Och absolut inte att man är ett med andra. Så det måste en individualitet till att uppleva att man är ett med andra. Så trots sin storhet är universum inte fysiskt avlägset, det är ju här och nu, det är ju tätt inpå oss. Och det har varken begynnelse eller ännu, inte rumsligt och inte tid. Och Gud är närvarande i varje partikel. Så han hade denna änglalike ledsagaren som var en sorts tolk. Men ändå upplevde han att han kommunicerade direkt med Gud. Och här kommer ju någonting som liknar Martinus. Gud beskrivs som ett gigantiskt mörkt tomrum som flödade av lys. Våra kan ett mörkt tomrum flöda av lys? Då tänker jag på Martinus med guldtrådarna. Alltså han upplevde ju i sin kosmiska invigelse att han var utanför tid och rum. Och så var det liksom genomkorsat av gyllene strålar. Och det är det viktigaste. Att det här med Gud och kontakten och kommunikationen, det var inte något abstrakt. Många tänker sig, ja Gud är en högre energi eller någonting. Men man upplever alltså en personlig kontakt som är mer personligt än när vi snackar med varandra. Alltså att Gud är ett annat väsen som jag står framför. Det är inte någon teoretisk, utan det är, man talar verkligen med någon. Så trots att Gud är hela universum kan vi uppleva Gud tätt inpå som en person. Det är inte bara någon högre energi eller något. Så ett av de största fejltagelserna som människorna gör är att man tänker att Gud är opersonlig. Han är till och med han, hon. Är till och med mer mänsklig än vad du och jag är. Och rymmer alla mänskliga egenskaper fast i större mått. Värme, medfödelse, engagemang, till och med humor och ironi. Alltså. Man ska inte tro att Gud inte har humor. Alltså. Tvärtom, det visar sig att utvecklade människor har mycket humor. Det ser man ofta exempel på. Martinus hade ju väldigt humor. Så det är mänsklig egenskap. Han fick också veta att det finns flera universum. Det börjar ju vetenskapen också komma in på det. Och allsammans är genomströmmade av kärlek. Det onda existerar bara lite grann i kanten kan man säga. Men är nödvändigt för den fria viljan är baserad på att man kan välja mellan mörker och ljus. Utan fri vilja kan inget existera. Och det är ju det hela livets bok går ut på. Det är ju att vi ska välja det lysande. Och kärleken segrar alltid och den är betingelselös. Den lever och ånnes i allt som finns till. Till himlen och tillbaka heter boken på svenska. Jag vet inte vad den heter på. Nu skulle jag sluta med att läsa från en artikel genom dödens port. Den bygger på föredrag som Martinus höll 1949. I institutets föredragssal som har bearbetats av Mogens Møller och godkänns av Martinus. Så det är Mogens Møller som har skrivit artikeln genom dödens port. Jag vet inte om den finns på norska eller danska. Den finns ju, men på svenska är den som en separat bok. Och den kan man läsa på en eftermiddag. Och den talar ännu mera detaljer än det jag tagit upp här, vad som sker när man dör och allt det fantastiska. Det är väl en av de få böcker och artiklar där Martinus beskriver eller ger mer exempel. För anledningen är ju att vi fattar ändå inte. Alltså det övergår vår fantasi så mycket. Men i den boken finns det, alltså den kan jag anbefalla, den läser man på 2-3 timmar. Men så slutar den här. Och det är ju den så kallade normala döden. Vi vet ju att det finns många olika sätt att dö på. Men om man är någorlunda stabil och inte är allt för psyk utan att man dör en naturlig död som det heter. så beskriver han här att jag vet inte om man ska pröva att läsa det på dansk eller om det är, vill du läsa Birte på dansk eller vill du eller så prövar jag att ta det på min dansk som är.
Jag gör det.
Du har tagit på svensk friends.
Har du på svensk?
Ja, men du får simultanöversätta. Men ni förstår, ja, ni förstår säkert min dansk, för den är inte så, den är inte så otydlig som dansk. När det gamla människa har förlatt sitt otslite leme, ofta på en sådan måde att det ligger så stille är sovet in i döden, vill jag uppleva något som det visste eller så hade haft möjlighet för att våna igen och fortälla därom, vill jag ha kallt en bedonerlig dröm. Vådan drömmen är i detaljer är naturligtvis individuellt, men där ville gott kunna forma sig för exempel således. Det gamla människa upplever plötsligt sig själv i en hittill okänd frigjord tillstånd, fri av all tyngd, både levligt och själligt. Det ser en strålande port som det nog påskar att ha sett många gånger för under sömnen. Men det har då inte varit möjligt att komma den helt nära. Men det har kunnat iaktta hur den öppnade sig för andra väsen. Det var helt frigjort från förbindelsen med deras fysiska leme och därför kunde passera den. Vid dessa tidigare lägenheter har det liksom kunnat skimta vårledes ett starkt lysväl strålade de väsen här i möre där skulle passera porten. Denna gång är det själv genstand för det strålande lysväl och det ser att det inte mer har ett gammalt utslitt leme men ett nytt och ungdomligt varför det lyser och strålar som ett pärlemor och glans. I porten står ännu mer lysande och funklande skickelser och täger emot morgon- och aftenhimlens mest strålande farver. Vi lyser hela det skönne sceneri och den nyankomne uppdager att de väsen som vid den första syn lignade ängle är gamla vänner och kära släktingen som han eller hon har känt måske genom många inkarnationer. Under allt detta har det lytt skön musik och på den andra sidan porten ses nog vidunderliga landskaper där sträcker sig land bort. Där är skåre på söer, en rik planteväxt och många fåglar. Viss kvirran stiger mot himlen och blandar sig med sfärernas musik. Det gamla döende väsen från det fysiska plan är blivit ett strålande ängel och ska en tid uppleva dessa väsenens världen och också bli en skyddsängel för lysväsen, för väsenen på jorden eller i deras egen skärsill som tränger till hjälp. Men hela denna uppenbaring är kun dödens port. Det är invigelse till ett liv i lysets sfär därför för varje till skunnare godomliga värdena får väsen kommer till att uppleva den högsta form för glädje, sällighet och fred som det är möjligt på dess nuvarande utvecklingstrin. Det ska få lov till att uppleva godomens närhet så starkt som det aldrig har upplevt det för i denna spiral. Och så går vägen mot en ny fysisk inkarnation hvor nya möjligheter ska öppna sig för vidare utveckling. Så lyser sfär en gång, icke blott ska värdena väsen ett besök med den två fysiska inkarnationen, men dess jämställd och det upplever och skriver till gang på helheten. Ja, det var det jag ville.